Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om S-130, den sista snällbåten. Har du Niklas, om jag säger snällbåt, vad tänker du då?
Då tänker jag på jäkligt snabba torpedbåtar i Engelska kanalen framförallt under andra världskriget. Ja. Det var ju riktigt tuffa grejer kan man ju kalla det, som de motortorpedbåtar som den tyska marinen hade.
Mm. Och snäll betyder ju snabb.
Det betyder snabb, ja.
Ja, snabb. Så egentligen översättningen blir ju snabbbåt då. Precis. Men det, du vet ju om, jag behöver inte förklara uppenbara saker för dig.
Men nej, du men vet för alla andra.
Ja, precis. Ja, du vet, du är ju konnässör, menar jag. Nej, ja, det var vad britterna kallar dem.
Ja, ja. De kallar dem för snällbåt, är det det du säger? Eller?
Nej, det var nej. Det de inte gjorde. Nej. De kallar dem för e-boats.
Ja, just det. E-boats. Ja, det stämmer. Det stod det ju på Airfix byggsats. Plastbyggsats från 70-talet. E-boat.
Ja, e-boat. Ja. Och det är som i enemy. Det är ganska fantasilöst, tycker jag.
Just det.
Det kan ju vara lite vad som helst då.
Typ så.
Ja, typ så. Precis. Men du har byggt en sån Airfix-modell alltså?
Mm, det gjorde jag en gång i tiden. Gjorde jag.
Oj, då kan du beskriva spantdimensioner och sånt då liksom.
Ja, mitt 13-åriga jag skulle kanske möjligtvis ha en del att säga om data och prestanda. För jag tror att min 13-åriga versionen av mig själv var mer påläst på siffror. En liten nörd som du vet.
Ja, visst. Ja, men alltså, du var intresserad av sånt redan på den tiden.
Så. Ja,
spännande. Mm. Ja. Jo, det vi ska prata om idag, det är en av de här snällbåtarna. Vad säger vi i plural på svenska? Det är ju en snällbåt kan jag ju säga på tyska liksom.
Ja. Men kallar det för snällbåtar då?
Ja, då blir det.
Det blir det enklast.
Blir det en försvenskning där?
Ja, liksom. Ja, visst. Det är väl enklast.
Istället för snällbåten.
Ja, snällbåte på tyska.
Ja, i plural. Snällbåte eller båten.
Ja. Nej, inte båten.
Okej, snällbåte. Ja. Mm. Okej, ja, ni får stå ut med våra försvenskningar här så det blir begripligt i alla fall. Och det vi ska prata om idag, det finns nämligen ett exemplar kvar av snällbåt. Och det finns en och den heter S-130. Så det är den historien vi ska berätta nu. Och genom att berätta historien om den så kommer vi att berätta hela historien om snällbåtarna som tyskarna hade under andra världskriget. Anledningen till att de här båtarna är intressanta, det är ju alltså så fort man pratar om fartyg och båtar inom flottan så finns det ju många olika storlekar, men det är ju förhållandevis litet ändå om man jämför med vad som kunde finnas på andra håll då med 18-mans besättning.
Och det var ju förhållandevis billigt vapen kan man säga. Det är en liten snabb båt som i teorin skulle kunna sänka en kryssare eller om den fick en turträff, kanske till och med ett slagskepp.
Mm. För vi har gjort avsnitt om John F. Kennedy i när han var i Stilla havet under andra världskriget. Han var ju kapten på en av de amerikanska motortorpedbåtarna.
Just det.
PT kallades ju de. PT-109 var ju han befälhavare för. Mm. Så vill man höra lite om amerikanska motortorpedbåtar så kan man ju lyssna på de avsnitten vi gjorde där.
Mm. Ja, och det är lite, ska man vara heltäckande när det gäller S-båten, men det ska väl du kanske strax berätta, så är det ju lite svårt för att det fanns ju många olika versioner av dem. Gjorde det. De utvecklades ju hela tiden från typ början av 30-talet och framåt. Gjorde de ju. Men det kommer du säkert in på.
Ja, för det som är intressant med just S-130, det är ju så att den finns ju kvar än i våra dagar, så existerar den ju fortfarande. Men den hade ju ett liv efter andra världskriget också. Och de historierna är inte dåliga de heller. Och det kommer vi att återkomma till. Det är inte så att det liksom var efter kriget så byggdes den om till en husbåt och så låg den i en tysk hamn. Utan, nej, utan den var med på mer äventyr. Va? Så det är lite roligt. Mm. Men det du var inne på, det var ju den här själva utvecklingen av S-båtarna. Mm. Och det finns ju de som har sett det som en hyllning till de tyska ingenjörernas fantasi, beslutsamhet och uppfinningsrikedom.
Mm.
Och det var ju så här att du säger att de började på 30-talet. Det har du helt rätt i. För det var ju så, efter första världskriget så hade ju Tyskland skrivit på Versaillesfördraget. Och målet med det, det var ju till för att hindra Tyskland från att ta till vapen i ett angreppskrig. Men det som det också ledde till, det var att det stimulerade också tyskarna att verkligen tänka till när det gällde utvecklingen. Hur kan man utveckla saker som inte är i strid med Versaillesfördraget då? Så det var lite, man fick liksom väga in politiska saker i det här också.
Just det. Politiska beslut.
Ja, precis. Just S-båt då har det lyfts fram som ett klassiskt exempel på när Tyskland ska börja rusta under Versaillesfördraget då. Och då tyskarna fokuserade på en båt som de allierade ansåg var obetydlig för att regleras av fördraget. Utan man gjorde liksom ett nedskalat krigsfartyg. Och man kan säga, det finns ett uttryck för det här, just det här när man då pratar om snabba båtar. Det är att man för blitzkrig till havs.
Mm.
Och den här var ju ganska tungt beväpnad och den var snabb. Och det gör att den kan orsaka en stor skada på en större fiende och snabbt sticka därifrån, va? Så den kan göra de här nålsticksattackerna då, men som fortfarande, precis som du sa, att den kan sänka en kryssare liksom, om det är så.
Mm.
Och det som är lite intressant här, det byggdes på 30-talet, att det var en väldigt robust konstruktion, och det gjorde att man redan då såg långt in i framtiden hur de här skulle användas. Man var före sin tid i den här typen av konstruktion på flera sätt då. Och framförallt var det då att man siktade på att bygga något med väldigt hög kvalitet också, istället för att bara sno ihop något och köra massproduktion. När man började med det här liksom torpedbåtsprogrammet, kraven från tyska flottan då, krigsmarine, de ville ha båtar som skulle vara lämpade för strid i förhållanden i Nordsjön. Och Nordsjön är lite speciell, för det kan ju vara jävligt tuff sjö där, va? Så då sätter man ju liksom en krav spes direkt där liksom, att ja, ni måste klara det här och det här och det här och det här. Och det var inte bara Nordsjön, utan även, det handlar också om Engelska kanalen och de västra inseglingslederna mot Tyskland. Man gjorde en serie försök med olika konstruktioner redan 1920. Och då var det under täckmantel. För då ville man inte riktigt, då sa man att det var inte, ja, man avslöjade inte vad det var man höll på med. Utan istället så sa man att man skulle bygga en snabb ubåtsjägare. Det var så man hade formulerat det då. Och de här första programmen då koncentrerade de sig på korta planade skrov. Och det är sånt man vanligtvis har på motorbåtar. Och det är idealiskt för båtar i lugna vatten. Men då har vi problemet när det inte är lugna vatten. Mm. Så de har valt en teknik här som inte är lämplig för sjögång egentligen. Mm. Utan då handlar det om att hitta nya vägar. Att hur ska man då kunna kombinera det här med platt skrov, hög hastighet, men ändå att den tål grov sjö. Och så hamnar man på det där med vikten också. Det är också avgörande för hur beter sig båten när den börjar plana, va? För nu vet jag inte hur mycket folk kan om båtar som lyssnar på det här. Men en motorbåt när du kör, den ligger ganska djupt i vattnet. Va? Ja. Men sen när du drar på, då lyfter den lite ur vattnet och börjar plana, som man säger. Och då finns det flera olika sätt som båtar planar på och hur man kan göra för att styra den här planingen då. Men de hade ju de här begränsningarna och man hade ju det där vädret i Nordsjön. Och den tyska flottan, krigsmarine, 1928 så valde de ändå att koncentrera sig på ett rundbottnat skrov då. Och det de var nyfikna på, det var en lyxjakt som var byggd i Tyskland som hette Oheka 2. Och den var byggd 1927 vid ett tyskt båtvarv som heter Lyrsen. Den var byggd för en judisk bankmagnat som senare emigrerade till USA. Och Oheka, det är egentligen ett monogram av ägarens namn. Han hette Otto Hermann Kahn. Då fick båten heta Oheka. Och det här rundbottnade skrovet var 22,5 meter lång och vägde 22,5 ton och hade en toppfart på 34 knop. Och vid den här tidpunkten 1927, då var det världens snabbaste båt i den här klassen. Mm. Och den här Oeka 2, varvet här, Lyrsen, de hade ju en del issues med att försöka skapa den här konstruktionen. För det fanns många nackdelar med det rundbottnade skrovet. Men det uppvägdes istället för man hade tre 550 hästars Maybach-motorer. Mm. Och sen hade man också försökt att få ner vikten och då var det att man hade träplankor. Man hade spant av en metalllegering, då drog man ner vikten och så hade man träplankor över dem. Och det som händer när man ska köra den här typen av rundbottnad båt då, det är att den går med akten neråt i vatten vid höga hastigheter. Då hade man en skråform som planar ut mot akten och då ger den lyftkraft där bak så den får upp röven ur vattnet så att säga och börjar plana. Och när krigsmariner då tittar på den här Oeka 2 och man då ser att men den här har ju fart, den har styrka och den har en hög sjövärdighet. Det är ju något sånt vi vill ha. Så 1929 då fick Lyrsen varvet alltså i uppdrag, då skulle de bygga en båt med samma grundkonstruktion. Men man ville ha två torpedtuber på förskeppet och så något vassare toppfart också. Och det första man byggde där, det blev S1 och det var krigsmarinens första snällbåt. Och det var grunden för alla andra S-båtar som byggdes fram till och även under andra världskriget. Så det var den konstruktionen man utgick ifrån. Men precis som du var inne på så förbättrades det ju och förändrades och gjordes flera olika varianter. Och, och de här förbättringarna, det satte man fart med en gång. För man, när man hade tagit fram S1-an och gjorde den första omgången här med ytterligare fem båtar, sen börjar man direkt med förbättringar och innovationer. För S1-an använde man för att experimentera med. Så till exempel när S7 kom då 1933, då hade man man hade byggt på en bulb i fören. En bulb är en rund grej som sticker ut längst fram, längst ner på fören. Och den kan ha olika funktioner. Och i det här fallet så den här bulben hade man för att ge reservflytkraft. Och det var att man skulle förhindra att stäven, alltså det som är längst fram på en båt, att den inte dyker ner i vågorna i hårt väder, utan den har en flytkraft som håller den uppe då. Och sen hade man också gjort ett speciellt roderarrangemang. Och det var att man hade ett huvudroder på båten, men så hade man också två mindre roder som kunde vinklas utåt till 30 grader.
Aha.
Och när man hade de här extra rodren, om man drog ut dem, då blev det som en ventilationsluftficka lite bakom de tre propellrarna som ökade effektiviteten och minskade aktervågen och höll båten i nästan horisontell vinkel. Så de är väldigt innovativa och hittar på grejer här för att lösa problem som de står inför. Och sen fortsätter man med utvecklingen då. Så 1938, då är man framme vid S18. Då har man lagt till en kil långt nere på akten och då böjer den av vattenflödet neråt. Och då i vitsen att då sätter sig inte skrovet i vattnet när man drar på farten, utan då lyfter den lättare då. Och sen har man också gjort förändringar på överbyggnaden. För på de tidiga båtarna, där stod befälhavaren ute på däck bakom en stänkskärm, och bakom honom i styrhytten då stod det en rorsman, navigatör, radiooperatör och maskintelegrafist. Och befälhavaren kommunicerade sina order, antingen hade de sådana här röströr, det har man ju sett i de här gamla ubåtsfilmerna, eller också via en sjöman som var utrustad med ett headset. Och de här utvecklingarna fortsätter framöver. Man vill ha en bättre och bättre båt. Så 1940, då är man framme vid S26. Då var skrovet 34,9 meter långt. Och då var det flera konstruktionsändringar. Bland annat var det att torpedtuberna, de var inneslutna nu mer i en överbyggd förpik. Det vill säga det blir som ett litet rum längst fram i fören då. Det ökade inre utrymmet och även flytkraften. Och så placerar man en sittbrunn i styrhustaket. Det gjorde att befälhavaren hade en central position. Han hade både bättre sikt och bättre skydd. Och det var ju så att även om de här betedde sig bra i sjön, va, så stänker det ju fortfarande väldigt mycket. Och då var det intressant att skydda befälhavaren ombord då. Och instrumentpanelen som numera fanns, det var glasfönster där man kunde observera en kompass och styrhyttens interiör. Och det fanns inte någon ratt i sittbrunnen. Och sen, det var ju 1940, men sen redan 1939 så hade man byggt flera båtar som man hade lite mindre skrov. Så jag nämnde den här S26-klassen då. Det var 34,9 meter. Och de som är lite mindre, de är 32,7. Men sen fortsätter man experimentera hela tiden allt eftersom det byggs fler och fler. Så när man är framme vid S67, då är det 1942, då hade man en design med en delvis pansarklädd kupol, det de kallar för kalotte, och det var över bryggan. Och den här extra bepansringen, det var en motåtgärd mot den växande eldkraften hos de brittiska eskortfartygen som man sprang på i Engelska kanalen. Och sen hade man ju olika kombinationer med beväpning ombord. Att man hade olika kanoner, 20-37 mm kaliber. Och sen hade man ju två 533 mm torpedtuber också. Och sen även kulsprutor. Och de här kanonerna, det var ju framförallt avsett som luftvärn då. Men skrovdesignen, även om det skedde mycket förändringar här, men skrovdesignen var i stort sett för oförändrad från S18 och framåt. Så på det viset så det råder ingen tvekan om att det här var en bra design, va? Och sen, nu hoppar vi lite i tid och nu hoppar vi fram till 1945 och sen kommer vi återvända till andra världskriget igen då. Det här är efter kriget då, i juli och i början av augusti. Då var den blivande president John F. Kennedy på besök i det besegrade Tyskland tillsammans med USAs marinminister som heter James Forrestal. Och det var, jag har ju redan droppat det här att John F. Kennedy hade ju tjänstgjort på en PT-båt, så att han var väldigt intresserad av den tyska motsvarigheten, så han passade på att inspektera en intakt S-båt i Bremen. Och det roliga är att han skrev ner i sin dagbok sina slutsatser efter att ha tittat på en riktig S-båt då. Och han säger, hans slutsats är: Schnellbåt var vida överlägsen. Det är så han har summerat det, va? Ja. Och det var ju så att det fanns ju allierade konstruktioner som nätt och jämnt kunde hålla jämna steg eller till och med precis övervinna en S-båt i lugna vatten, men det fanns ingenting som var lika snabbt, lika tungt beväpnat och absolut ingenting som kunde röra dem under de typiska förhållandena som det var i Nordsjön och Engelska kanalen. Och det var egentligen först när britterna kom fram med en Fairmile D, hette den båten. Den kom sent under kriget och det var liksom det enda som till närmelsevis skulle kunna mäta sig med en tysk Schnellbåt då. Och nu ska vi prata om den här S-130, om historien om den då. Och det är ju den enda kända överlevande och sjödugliga båten som finns kvar då. Och den byggdes på Johan Schlists båtvarv. Och då hette den Skrov 1030. Och den byggde man i Travemünde på Östersjökusten. Och den sjösattes och togs i bruk den 21 oktober 43. Då är det ju mitt under brinnande krig. Och befälhavare var Oberleutnant Zurze, Günther Rabe. Och båten tillhörde 9:e S-båtflottiljen. Den första placeringen, det var att man skulle förstärka närvaron i södra Nordsjön. Och de utgick från Rotterdam till mitten av februari 1944. Då omgrupperas de till Cherbourg för att förstärka den femte flottiljen. Och det man rör sig då, det är ju det centrala och västra kanalområdet. Och kanalområdet, det är ju Engelska kanalen då. Nu är det S-130 och när det är en anropssignal på tyska är det Rabe. Vet du vad det betyder?
Korp.
Den var du snabb på, du.
Jaha.
Rabe. Båten bar också ett emblem som innehöll en korp utöver det vanliga nionde flottiljtecknet som de andra båtarna hade också. Och så hade man två flottiljer i Cherbourg som leddes från högkvarteret på det franska fastlandet av kapten Zurse Petersen. Och han skulle så småningom bli befälhavare för hela tyska snällbåtstyrkan då. Och det här var ju, det var vi ju framme här vid 1944. Och då hade S-130 varit inblandad i en rad häftiga, våldsamma nattstrider under mars och april. Då deltog S-130 sen i ett av de mest vågade och framgångsrika S-båtoperationerna under kriget. Och bägge flottiljerna här som ligger i Cherbourg, de hade genomfört ett antal attacker mot allierad sjöfart utanför engelsk sydkust. Bland annat en framgångsrik attack mot brittiska kanonbåtar i Lyme Bay den 22 april. Och sen en mycket framgångsrik attack mot sjöfarten i samma område den 24 april. Och sen på eftermiddagen den 27 april är vi framme vid nu. Då är det ett spaningsflygplan som rapporterar att de har siktat en konvoj med 7 handelsfartyg. Och det ska, och de ska vara utanför start point i England. Och det var så att på morgonen där, då hade en konvoj, alla konvojer hade beteckningar, det här var konvoj T45. De hade lämnat Plymouth för att åka till Lyme Bay, och det var som en förberedelse för Operation Tiger. Och Operation Tiger, om vi säger Slept on Sands, så är det, det är det vi pratar om, samma sak här, det är att man övar inför D-dagen. Man ska genomföra repetitioner, man ska öva på landstigningar. Och i det här fallet så är det faktiskt Utah Beach man ska öva på. Så man har hittat en strand som är snarlik, som heter Slept on Sands. Och vill ni höra mera om själva operationen, Operation Tiger, och på Slept on Sands, så är det ju Niklas Kristoffersson som har D-dagspodden. Han har ju gjort avsnitt om det här där han berättar ganska utförligt. Så vill man ha mer detaljer om det så kan man lyssna på det avsnittet. Och just den här övningen, den skulle genomföras på just Slept on Sands, så det är nära Dartmouth på brittiska sydkusten. Och en del av övningsprogrammet, det var att konvojens primära syfte, det är att transportera amerikanska stridsvagnar och män, och de ska till något de kallar för Red Beach. Den här leds av eskortkorvetten HMS Azalea, och den följs av ett landstigningsfartyg som heter LST 515. Och LST står för Landing Ship Tank. Det finns ju flera olika landstigningsfartyg och landstigningsbåtar. Och det finns flera sådana här Landing Ship Tank med här då, va? Först har vi eskortkorvetten HMS Azalea. Sen kommer LST 515. Och sen med 700 meters mellanrum så är det flera LST-båtar. 496, 511, 531 och 58. Och 58 boxerar två pontonbrygger de hade med sig. Och det var inte bara den här HMS Azalea som skulle eskortera här, utan man skulle också ha jagaren HMS Scimitar. Den var från första världskriget. Den skulle ha varit på plats som huvudeskort, men den hade fått ett hål ovanför vattenlinjen i en mindre kollision dagen innan och hade hållits kvar i Plymouth för reparationer. Och flottans högkvarter i Plymouth, de hade inte hört om det här, och så de visste inte ens att den båten saknades, så de skickade inget ersättningsfartyg. Och den här bristen på kommunikation, det blev inte tydligt förrän tidigt på kvällen när kaptenen på Scimitar insåg vad det var som har hänt och larmar personal via flaggofficeren i Plymouth. Och då skickas HMS Saladin omedelbart ut som en eskort då. Men hon kom inte iväg mot hon kom inte iväg förrän långt efter midnatt. Men det lura är att när man genomför det här så vet man att det finns en hög risk att S-båtar kan dyka upp. Så man har det i bakhuvudet att det här är farligt, va? Mm. Och man placerar enheter mellan Startpoint och Portland Bill för att övervaka operationer i Lyme Bay. Och så placerar man också 3 motortorpedbåtar utanför Cherbourg för att hålla lite koll då. Så att de vet ju att S-båtarna är baserade i Cherbourg. Mm. Så det är för att hålla lite koll på dem då. Mm. Men även, nu ska vi strax gå över till vad som hände till sjöss här, va. Men det här Operation Tiger på Slapton Sands, det har redan hänt grejer där, va? Och det är den 27. Och det var när man skulle genomföra den första övningsattacken, alltså landstigningsövningen. Det gör man på morgonen den 27 april. Och här kommer vi till ett väldigt, väldigt allvarligt exempel på vårdarbeskjutning. För landstigningstiden, det var satt till 07.30. Och grejen var att man skulle då skjuta skarp ammunition för att vänja trupperna vid synen, ljudet och även lukten av ett bombardemang från skepp, alltså skeppsartilleri. Och sen var det också landstyrkor som också var insyltade där som skulle skjuta skarpt över huvudet på de inkommande trupperna så att de skulle lära sig det här då, va?
Mm.
Och anledningen var, det var en order egentligen från Eisenhower som ansåg att de här männen måste härdas genom utsatta för verkliga stridsförhållanden. Och det man skulle göra då, det är att när övningen startar 50 minuter innan landstigningen, då ska fartygsartillerierna blåsa på mot stränderna så det smäller som fan på stränderna, och sen ska då landstigningsbåtarna komma in och så sätta i land folk, va? Men och sen när vi pratar om såna här saker, så ibland så har jag sprungit på lite ett, det här har inte med det, så mycket med det här att göra, men ibland sprungit på ett väldigt olyckligt ordval när folk pratar om såna här saker. Det är när någon säger att vi ska genomföra en skarp övning, och då är den ju inte skarp, för då är det ju en övning.
Ja.
Utan jag brukar väl istället säga att om du säger då att om man genomför en övning med skarp ammunition, det är väl, det tycker jag är det mest korrekta då, va? Ja,
just det.
Men nu hade man hade ju sin övningsplan nu, liksom, att man ska blåsa på med skeppsartilleri 50 minuter innan landstigningsskeppen kommer in då, va? Men problemet var att de här landstigningsfartygen som skulle sätta soldaterna i land där, de var försenade. Och den ansvariga officeren, det var en amerikansk amiral, Moon, Don P. Moon, han beslutar att skjuta upp landstigningen till 8.30. Så han meddelar ju fartygsartilleriet då, de här fartygen, och säger, vi gör så här att vi skjuter upp landstigningen här, för alla är inte här än. Ni ska öppna eld då 07.40 istället.
Mm.
Ja, säger de, tar emot det liksom. Okej, 07.40. Då öppnar vi eld. Ja, bra, då vet vi det. Men det var problemet att alla landstigningsfartyg hade inte fått besked om det här, utan de tror fortfarande att 07.30 ska de landsätta sina män. Mm. Och det gör de. Så vissa av de här landstigningsfartygen, det är till och med andra vågen som landstiger på stranden 07.30. Och sen, då har de klivit i land redan under den här övningen. Och 07.40, då kommer fartygsartilleriet över stranden. Och nu var det ju så här att det här var ju väldigt mycket, det dör en jävla massa soldater på stranden där. Och det gick rykten i flottan. Det här tystades ju ner, va? För det här var ju jättehemligt. Allting som hade med D-dagen och förberedelserna inför det tystades ju ner. Men på den tiden så gick det rykten i flottan om att så många som 450 man skulle ha dödats av den här vårdarbeskjutningen då.
Mm-hmm.
Så det var ju liksom katastrof nummer ett. Att man sköt ihjäl massa amerikanska soldater på stranden där med fartygsartilleri. Men sen hade vi ju, nu kommer vi tillbaka till S-båtarna och tyskarna på Cherbourg. Jo, de hade ju blivit varnade av det här spaningsplanet från Luftwaffe. Och dessutom var det ju massa aktivitet runt Slapton Sands där. Och det hade också uppmärksammats av de tyska landbaserade övervakningssystemen. Och så snart det var helt mörkt, det var klockan 21 på kvällen, då glider 5:e och 9:e flottiljen med S-båtar ut från Cherbourg. Och då är det sex båtar från ena flottiljen och 3 båtar från andra. Och britterna hade ju skickat ut 3 brittiska motortorpedbåtar för att hålla vakt, va? Men S-båtarna smet förbi dem. De smög förbi dem. De upptäcktes alltså inte ens en gång. Så de undviker dem helt enkelt, åker förbi och sen blåser de på med sina 36 knop under radiotystnad. Och det var 90 sjömil de skulle ta sig åt nordväst. För då ska de igenom den yttre försvarsskärmen man har lagt utanför Lime Bay då. Och nästa vecka så fortsätter vi prata om S-130. Vi har en väldigt glad och rolig grej att berätta. Det är nämligen så att vi ska för första gången göra ett live-framträdande där vi spelar in program inför publik. Det kommer att ske den 7 juni 2024 klockan 19.30 på kvartersscenen Andra Lång på Andra Långgatan i Göteborg. Det kommer att vara inspelning av avsnitt såklart, och så kommer vi också ha en frågestund och möjlighet att snacka lite med mig och Niklas om det är någonting man har på hjärtat. Och vill ni ha tag på biljetter så går man till Andra Långs hemsida. Det är 2lang.se, det är alltså en 2 och sen lang.se. Så hittar ni biljetter där. Vi ses! Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mejladress, och det är frontenpodcast@gmail.com.